Livets och dödens villkor av Belinda Bauer i översättning av Leif Jansson, uppläst av mig Torsten Wahlund. Till alla mina systrar och min hemlige bror. Kapitel 1. Det hade inte slutat regna på hela sommaren och det smala vattendraget som delade Lionburn strömmade häftigare än Ruby Trick hade sett under hela sitt 10-åriga liv. I ravinfåran brukade det såla en cirka kvarts meter djupt vatten, tillräckligt för att blöta ned knän, men inte underbyxor. Men den här sommaren var annorlunda. Den här sommaren hade solen bara glimtvis tittat fram, liksom ursäktande genom smala revor i Devonshires smutsgrå moln. Bäcken forsade djup och mörk. Och fastän Adam Brond, om han tog sats, fortfarande kunde hoppa mellan de mossgröna slänterna, samlades nu alla barnen för att titta på honom, för om han ramlade i var det inte helt omöjligt att han kunde drunkna. Skogsvägen, som ringlade sig brant upp halvannan kilometer bland träden fram till stora landsvägen, var alltid full av vattenpussar. Och kullerstenarna mellan stugorna invid den gamla slipviken miste aldrig sin gröna vinterglans. Träden, som hotade att tränga ut Lionburns tjogtalhus i det glupska havet, frodades ohejdbart. Deras löv dröp även när himlen inte gjorde det. Bäckvattnet sprutade ut över klintkanten som från en brandslang. De branta vindlande skogsstigarna omkring Lionburn var livsfarliga rutschbanor. Inte för att det avskräckte någon enda unge. De var bara 5 barn i byn, så de var tvungna att vara lekkamrater, precis som de var tvungna att leva sina liv på denna vattensjuka, tångdoftande plats. Chris Brond var äldst med sina 13 år. Hans bror Adam var 1 år yngre, men 1 år längre. Familjen Brond var fallen efter i landspolade sjömän från den stora armadan, och alla var svarthåriga. Sen kom Ruby med sin kopparröda kalufs. Därnäst 7-åriga Maggie Beer och hennes syster M, 2 år, som alltid sinkade dem. Bägge flickorna var bleksiktiga och magra som stickor. Maggie fick vänta in M medan pojkarna gick före. Ruby alltid hamnade någonstans på mellanhand. Västeröver gick de stigen upp genom skogen till stättan. I en liten glänta stod en bänk vänd mot stupet med utsikt genom en lövglugg över den svarta klapperstenstranden bort mot kilen. En smal flack landtunga som sköt ut 100 meter i vågorna innan den abrupt slutade i en krok. Det sades att djävulen hade tänkt bygga en bro över till ön Lundy Island, men blev tvungen att sluta när spadbladet bräcktes. Ruby tyckte varken om kilen eller legenden. De fick henne att undra var djävulen kunde finnas nu. Från en gren i en uråldrig ek in vid bänken hängde ett uppfransat rep med en ögla att gunga i om man ville bränna handflatorna och trilla ner i leran. Ändå gungade de rätt ofta, för det var det enda de hade att göra. Ibland klättrade Adam och Chris över stättan och fortsatte bort på stigen. Ända till Clovelly hade Chris skrutit vid flera tillfällen. När Ruby hade bett honom ta med sig en leksaksåsna från besökscentret hade han sagt att de var slut. Ruby gick aldrig bortanför stättan. Dit men inte längre, hade hennes mamma förmanat. Dels därför, och dels därför att skogen bortom stättan, även soliga dagar, var allt för mörk och allt för tigande. En grönskande tunnel med stupet hotfullt osynligt på ena sidan, en sluttning med snårskog på den andra. Vittrorna i skogen lockade henne att gå runt i ring, till och med ut över stupet om de kunde. Man fick lov att vända avigan ut på jackan för att hålla dem borta. Där stigen till Clovelly började stod en liten stenhydda med samma form som en bikupa. Barnen visste inte vad den var till för.